Radioplay.
De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar. Men för några av oss blir de större än så. För människor som plötsligt hamnar i dramats centrum. Den här podden är deras berättelser.
Olof Stenhammars kamp för att Stockholm ska få arrangera de olympiska spelen 2004 är hård. Först mot slutet av kampanjen börjar han kunna övertyga svenskarna och idrottshöjdarna. Men då ställs han inför något som förändrar allt. Pyromandåd och sprängningar som sprider skräck i Stockholm.
Detta är Jag var där, en dokumentärpodd från Radioplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Jag kan säga att jag har alltid varit mycket idrottsintresserad. Jag är tyvärr gift med djurgårdare, men jag håller på GIFK och Norrköping, eftersom jag är född i Östergötland.
Han låter som en glad optimist. Hans självbiografi heter Det ordnar sig. Men det Olof Stenhammar ska berätta om innehåller både en personlig jätteförlust och flera våldsdåd.
Jag heter Olof Stenhammar och jag är ju egentligen entreprenör, men nu så driver jag mina gårdar ute på Värmdö och uppe vid Höga Kusten.
Han närmar sig de 80 och är en barnbrytare bland svenska företagare. Efter en lång universitetstid och några tunga chefsjobb fann Olof Stenhammar sin väg i livet. Det han har blivit känd för och förmögen av.
Jag är kanske mest känd för det jag startade OM, Optionsmäklarna, 1984. Vi satte igång 1985 i handlut aktieoptioner, va? Som jag hade hämtat med mig från USA, kan man säga. För jag jobbade där som börsmäklare där, och aktieoptioner fanns inte i Sverige.
I Chicago hade Olof Stenhammar lärt sig optionshandel som inte alls fanns på börsen i Sverige. Så han startade en egen fondbörs, Optionsmäklarna.
Börsen var emot oss, kan man säga, så att det var rätt motigt, men den slog förvånansvärt bra. Men det som sen blev vårt andra ben var elektroniska system, tradingsystem, clearingsystem och sådana saker som vi utvecklade, som sen blev nästan vår största affärsdel som vi exporterade över hela världen.
Olof Stenhammars företag är tidiga på att göra så att olika börser kan prata med varandra elektroniskt. Och han jobbar i en tid av avreglering. Optionsmäklarna blir disruptors, förändrare, som är med och skapar den moderna börsen. Det gör att Olof Stenhammar, pojken som är uppvuxen på en gård i Finspång, blir förmögen.
Jag greps av den olympiska elden, eller vad ska jag säga, olympiska tanken, 1952 när OS gick i Helsingfors. Och jag satt med min ganska gamla far som var oerhört idrottsintresserad och lyssnade på i radion på reportage därifrån. Det var Lennart Hyland och Sven Järring som rapporterade. Jag minns särskilt han sa sig att det var det 100 meters finalen. Nu kommer det gå fort. Det kommer komma i mål nästan innan de startar. Det går då på 10 sekunder. Och där greps jag. Och då beslutade jag mig för som 11-åring att vi skulle söka OS till Finspång. Och vi hade ju en gård med ganska stora marker och så vidare. Och jag såg framför mig att smeden skulle göra höjduppställning. Vi hade en smed hemma och även häckarna i häcklöpningen och sådana saker. Och jag var ju en drömmare redan då, så att finansieringen skulle jag ordna.
40 år senare äger de olympiska spelen rum i Barcelona. Festen sommaren 1992 gör att hela världen får upp ögonen för den spanska staden. Många ser fördelarna med ett OS. En idé föds.
Och vi råkade stöta på Mats Hult som då var finansborgarråd här och några från Stockholm, där de hade en liten monter nere i Barcelona för att bara visa upp sig egentligen. Och sen var jag lite involverad, blev lite rådfrågad om olika saker. Vi stöttade den här kampanjen och sen 1995 på hösten så fick jag förfrågan.
Förfrågan? Ja, det handlar om att bli den som ska se till att driva en ansökan till Internationella olympiska kommittén. Tanken, Stockholm ska tävla om att få arrangera de olympiska spelen 2004.
Vi åkte ju ner ganska omgående till Lausanne för att presentera att Stockholm tänkte söka. Och då fick vi äta lunch på Olympiska museet och jag fick sitta satt bredvid Samaranch som var den IOK-ordförande då. Han trodde nog att vi hade hyggliga chanser. Man ska komma ihåg att det var 10 städer till som sökte. Ja, det var ju så varken förr eller senare.
Olof Stenhammar får veta att Stockholm kommer att konkurrera med 10 andra städer. Inget spel har haft fler kandidater.
Det här var 95 i december då vi var nere med Stockholms stad för att berätta. Och jag satt bredvid honom. Då hade han varit på VM i friidrott i Göteborg.
Det handlar såklart om pengar. Goodwill till Stockholm, ökad turism och mer försäljning för företagen. Men Olof Stenhammar, Stockholms starke man, finansborgarrådet Mats Hult och de andra eldsjälarna drivs också av något annat.
Och så plötsligt, jag glömmer aldrig uttrycket i hans ansikte, plötsligt blev han alldeles allvarligt tittade ner. But you have to change one thing. Hur kan det vara så att Sverige i ett som var arrangörsland presterade så dåligt idrottsligt? Det var ett av våra sämsta världsmästerskap. Jag kommer inte ens ihåg just nu. Det var någon brons kanske vi fick. Därför att är man arrangörsland, då brukar man alltid vara som bäst. Man satsar på och så vidare. Och ni var som sämst. Och en huvuduppgift tyckte han var att ni måste visa att svensk näringsliv, svensk samhälle stöder idrotten.
December 1995 bildas företaget Stockholm 2004 AB. Både näringslivet, Stockholms stad och idrottsrörelsen ska samlas bakom en övertygande ansökan som till slut ska vinna de över 100 IOK-delegaternas hjärtan. När Olof Stenhammar får frågan om att leda bolaget som vd tvekar han inte.
Och det borde jag kanske gjort.
Och hur blev du OS-general?
Amiral.
Amiral.
Eftersom jag är sjöofficer.
Ja. OS-amiral.
Jag hade ju inte haft någon kontakt i huvud taget med verkligheten i vad gäller just olympiska spel och den biten. Så jag kan säga att jag är väl kanske en sån som, om jag hugger så hugger jag, för jag tycker att det är någonting som jag brinner för. Va?
I augusti 1996 finns en så kallad bidbok klar. 500 sidor med detaljer om hur OS i Stockholm ska gå till. Men utmaningen för Olof Stenhammar är inte bara att övertyga de internationella maktspelarna i IOK. Riksidrottsförbundet, som samlar idrotterna i Sverige, är först inte med på tåget. Av 60 sporter där är bara hälften OS-grenar. Och de övriga är rädda att förlora ekonomiskt stöd. Olof Stenhammar måste alltså först övertyga idrottssverige om vikten av att ha världens största breda idrottsevenemang. Det känns konstigt. Men inte ens inom den svenska olympiska kommittén, som ska stå bakom OS-satsningen, så ses Stenhammar först som någon hjälte.
Och när jag blev utsett i vd så reagerade Anderberg, som var ordförande i SOK, mycket negativt. Tyckte att... Jag hade honom uppe, vi hade ett personligt samtal och han sa att han var fortsatt negativ till mig, men nu var det för sent eftersom jag var utsedd. Han och jag blev en mycket goda vänner sen, det kan jag säga. Så det var mycket negativa stämningar.
Så kommer vi till vad svensken i allmänhet har för åsikt. 12 miljarder kronor beräknas kostnaden bli. Men Stenhammar är optimist om att kunna skapa höga intäkter också. Men svenskarna ser inte samma fördelar i att arrangera OS som han. De har just fått svälja beskedet att Östersunds OS-planer för 2002 har gått i stöpet.
Man ska komma ihåg att ganska tidigt så visade det sig att opinionen var ju negativ. Och det ordnades ju såna här enkäter och det visade sig att det låg alltid på 52-53% emot att ordnas OS, kunde variera lite grann. Men det var ju så här att vi hade inte bara IOK att påverka för spelet, utan vi var tvungna att även påverka den svenska opinionen. För det var ju någonting som låg oss i fatet, att vi hela tiden bara hade negativa siffror vad gäller opinionen.
Ja, både allmänheten och professionella tyckare har synpunkter på OS-tanken. Stockholm har en rad problem, såväl politiskt som socialt. Och politikerna bör lägga mer kraft på detta istället för att fly in i såna här projekt, säger den förre riksbankschefen Bengt Dennis. Och Sveriges mest kände sportkrönikör Mats Olsson i Expressen skriver: OS-ansökan skulle förankrats hos befolkningen. Nu framstår OS som ett självändamål för herrar med permar.
Men jag blev ju lite chockad av reaktionen i media när man talar om att nu skulle vi söka. Det var, fanns inte en positiv röst egentligen som jag kommer ihåg, utan alla tyckte det var halvidioter som trodde att Stockholm skulle få ett sommar-OS. Dels var det de som är emot OS överhuvudtaget, så att säga. Men sen att tro något så befängt. Så att där blev jag lite chockad av den mediereaktionen, att den skulle finnas men att den var så stark.
Opinion eller inte, nu är det dags för den verbale Olof Stenhammar att börja jobba. Takterna från företagandet sitter i.
Det är egentligen ett försäljningsjobb. Och det som alla försäljningsjobb säger är det know your customer. Och du hade då, tror jag, var ungefär 110 eller 112 IOK-ledamöter. De var ju dina kunder. Det gällde att lära känna dem. Det gällde att även de som påverkar dem, det vill säga det finns förbundsordförande, det finns andra runt omkring, kallade power brokers, som är också viktiga. Så att det är förbundsordförande för olika internationella förbund och så vidare. Så att man måste först lära sig vilka är mina kunder. Vad har de för preferenser? Jag kan säga, nu kommer jag inte ihåg, men jag kunde säga vad deras hundar hette och så vidare. Så man måste bygga ett förtroende. Och sen måste du också visa att du kan leverera. Men vi saknade arenor på det sättet. Då hade vi ju Solna fotbollsstadion. Vi hade Globen. Vi hade Eriksdalsbadet på ritning. Idag har vi en helt annan arenasituation i Stockholm, med Friends Arena och Tele2 Arena och de bitarna, och Eriksdalsbadet på plats. Och det tror jag var också en negativ grej, att vi hade ju inte Olympiastadion heller.
Det handlar om att informera och förklara för de som ska bedöma Stockholms OS-plan. Stenhammar bygger personliga relationer för att nå ut med sina sakargument.
Vi åkte och besökte de som hade Salt Lake City, Sydney, som hade tidigare fått, för att utav de ledarna där få information. Hur gjorde ni? Vad gjorde? Vi försökte lära oss av de som var framgångsrika, Atlanta till exempel. Och där kunde vi också se att det fanns tendenser att det var ett visst antal IOK-ledamöter som man kunde ifrågasätta.
IOK är en ärvördig organisation styrd av sin skandalomsusade president Juan Antonio Samaranch. Gruppen som utser OS-städerna omges av mörka rykten. Vid den här tiden är en allmän sanning. Utan att muta delegaterna som röstar blir det inget OS till din stad.
Och det visade sig sen när det här avslöjades och det blev räfst och rättarting i IOK. De avsatte 15 eller 16 personer. Och vi hade väl kanske 20 på listan över de som man inte riktigt visste vad man hade. Alla 15 var med på den listan, det kan jag säga. Det fanns riktigt, vad ska jag säga, människor som man är väldigt tveksam till. Det måste jag ju säga. Och det fanns alla möjliga typer som man ibland funderar på. Hur har de kunnat väljas in i internationella olympiska kommittén? Det fanns det. Men de behövde man ju, kunde man ju undvika att umgås med. Och sen tror jag att idag har man ändrat hela proceduren. Det är en helt annan grej. Då fick vi bjuda alla IOK-are med hustru och familj från hela, i första klass att komma hit. Det kostar ju skjortan. Och idag får man inte besöka dem. De får inte besöka. Det är bara utvärderingskommissionen som får göra. Och de tar fram en tre alternativ.
Tillåtna metoder eller inte. Uppförsbacken är hård. Motgångarna många. Motargumentet mot Stockholm som Stenhammar måste bemöta handlar just om den svenska opinionen. Och så är det arenafrågan. I Stockholm måste byggas nya arenor. Så det svenska OS-bolaget har bara ritningar att visa upp för IOK. Men en entreprenör som förändrat en hel bransch tidigare låter sig inte nedslås.
Jag tror inte man är skapt sån om man är entreprenör. Att man lyssnar på vad som sägs och sen säger man det där ska jag väl klara av. Va? Och det var ju så att efter ett år så var det finaluttagning. där 6 städer åkte ut. Och Stockholm blev kvar i finalen. Och då var det ju helt klart att vi var en av de bästa alternativen som var kvar att arrangera sommar-OS.
Ja, i mars 1997 går Sverige vidare i uttagningen. Världsstäderna Rom, Aten, Buenos Aires och Kapstaden är motståndarna som ska slås ut när IOK-delegaterna senare ska rösta.
Det var som att rida på en knapp nästan, att när man kom hem och med tidningarna skrev och nu börjar man skapa förväntningar. Och då började förväntningarna skruvas upp istället. Och det är klart att vi fick ju jobba och vi fick med oss idrotten, så att vi fick med oss tycker jag, men opinionen låg hela tiden ändå så här 51-49, så att det var ändå inte övertygande.
En baseballarena för 20 000 personer i Sundbyberg. Tusentals idrottare från hela världen boende i södra Hammarbyhamnen. Nej, inte förrän det är klart att Stockholm har gått vidare till slutomgången som en av 5 städer så lyckas Olof Stenhammar blidka svenskarna.
Och då blev det helt annat ljud i Stockholm. Eller i Sverige, totalt sett. Då började det bli positiva reaktioner. Nästan förväntningarna steg liksom runt omkring oss. Då blev det nästan för mycket åt andra hållet. Nu har vi visat Stockholm, den bästa sidan. Det är viktigt att övertyga att de får träffa folk från idrotten, att de får träffa folk från stan och så vidare. Vi visade de skärgården, åkte runt där i varenda en. Och att presentationer så att säga, av att så här kommer det se ut och så här kommer vi göra. Det är vanligt säljsnack. Så att, sen var det ju mycket presentationer, för vi åkte ju omkring på de här stora idrottssammanhangen och mötena där vi i alla städerna hade montrar och där vi fick presentera framför alla delegater och sådär. Så det var ju många gånger sådana presentationer också med filmer och grejer runt omkring.
Det här jobbet suger upp en totalt. Jag sa att jag skulle jobba 80%. Det var naivt, men å andra sidan är det så jävla roligt. Ja, så säger Olof Stenhammar till en reporter om det slitsamma lobbyarbetet.
Du sa vid något tillfälle så här: jag missköter mina hundar, min fru och mina kor. Känner du igen nu?
Ja, i den ordningen.
Ja. Vad tyckte hustrun om det uttalandet?
Ja, hon var väldigt aktiv. Hon är ju en idrottstjej tidigare, så att hon har varit väldigt aktiv. Hundarna har jag inte frågat.
Men nu kommer ett nytt hårt slag som ska bli ödesdigert. I september ska den avgörande omröstningen äga rum. Men mitt i den vackra försommaren sker allvarliga bränder i Stockholm. Alla äger rum just vid idrottsanläggningar och i några av stans finaste områden.
Fram till juli brinner det i Nacka ishall, Lidingö tennishall, Östermalms IP, Djursholms IP och Saltsjöbadens tennishall.
Och den 3 juni anläggs en brand i före statsministern Ingvar Carlssons bostad i Tyresö utanför Stockholm. Eldsvådan är explosionsartad. Ingvar Carlsson och hans fru är lyckligtvis inte hemma. Han har engagerat sig i OS-kampanjen och polisens teori om koppling mellan dåden och OS blir starkare. Medierna skriver nu om OS-pyromanen.
Och då är det ju naturligtvis, när man ändå har haft så mycket motstånd att jobba emot, så kommer det här väldigt olägligt, det kan jag säga. Och det finns ju inte liksom mycket annat att göra än att bara försöka för det första förstå om det finns den här kopplingen och sen försöka att jobba vidare. För jag, eller vi, kunde ju inte göra någonting åt det i kampanjen. Det var ju omöjligt. Det var ju polisuppgift, så att säga. Och sen när den upprepades, så då blev det ju, då förstod man att det här var allvar.
Polisen gör vad de kan, men är steget efter en anonym mordbrännare. Samtidigt jobbar Olof Stenhammar och de andra i OS-bolaget vidare som hårdast. IOK-delegater befinner sig i Stockholm för att fingranska stadens kampanj. Håller planerna som har presenterats? Funkar infrastrukturen? Och är staden säker för ett gigantiskt arrangemang?
Lobbyarbetet är hårt men positivt. I juli dricker Mats Hult till och med vattnet i Stockholms ström för att visa IOK hur rent och fräscht det är i stan. Men han och Olof Stenhammar lyckas inte riktigt skyla över bränderna.
Och i och med att bombmannen kom, alltså är det någonting som IOK räddar, är det ju naturligtvis om det är våldsamhet eller om det blir sådana saker. Det blir så påtagligt och tydligt. Det var det som bekräftade att det här fanns en negativ fara i Sverige.
och Stenhammars oro för faran ska bekräftas igen. Den 7 augusti 1997 sprängs en bit av Stockholms stadion bort. Explosionen hörs flera kilometer bort och tegelstenar flyger ut på Lidingövägen. Tack och lov skadas ingen. Så här låter det i Sveriges Television.
Den teori som vi arbetar efter, det är att någon helt enkelt har hoppat över staketet här bakom oss i ingången vid klocktornet och gått upp och bara lagt en laddning här. Det förefaller som en sannolik möjlighet i alla fall.
Då blev det ju allvarligt, kan man ju säga. Och sen har jag gjort det här flera gånger och det blev ju, det här var en del i vår kampanj och i vårt liv som vi bara kunde förhålla oss till. Vi kunde inte göra någonting åt det. Vi var väldigt fokuserade på att få OS och det var det som vi fokuserade på.
Det här är det 8:e attentatet som kopplas till OS-satsningen. Vem ligger bakom? Är det en ensam galning eller är det organiserat? Eller kan det rent av vara någon av de 4 konkurrentstädernas lobbyister som vill ställa Stockholm i dålig dager? Kom ihåg att OS-arrangemang handlar om miljarder kronor.
Då är det så att det förekommer ju hela tiden ryktespridningar om konkurrenterna. Och idag tror jag det är ännu värre. Idag har du ju hela den elektroniska biten som är ännu mer svårbevakad. Då var det ju lite annorlunda, men vi var väldigt vakna på det här.
Sprängningen på stadion är upprörande. Arkitekten Torben Gruts arena byggdes för förra gången Stockholm var värd för de olympiska spelen. Det ärofyllda 1912.
PR-mötena nere i Lausanne överskuggas nu av allt prat om pyromanen. Är OS-festen över nu? Har OS-terroristen förstört Stockholms chanser att få OS 2004? Jag är rädd för det, så skriver Aftonbladets Lasse Anrell.
Funderade du över efter stadion då, och sen är det är en grej på Ullevi där också, funderade du över vad som kunde vara nästa ställe? Var ja, han skulle slå till?
Ja, det gjorde vi ju säkert, alltså det gjorde vi. Mm.
Funderade du någonting över vad det här skulle kunna vara för slags person och varför han skulle göra det?
Ja, det gjorde jag.
Och vad tänkte du om det då?
Nej, någon galning. Vi visste ju inte vem det var, utan det är klart att det var en människa som var, vad ska jag säga, gripen utav att göra så här, va? Och som kunde hitta på vad som helst. Så att det är klart att det var väl enda vi tänkte.
Tänkte du någonsin att du, som ju var den som frontade hela ansökan, skulle kunna vara i fara på något sätt?
Nej, det gjorde jag nog inte.
Som ordförande, förlåt amiral, för den svenska ansökan är Olof Stenhammar ofta i medierna. Alltid lika positiv och medryckande. Kan hans person ha påverkat gärningsmannen?
Och du hade, det var aldrig så att du hade personskydd eller något sånt?
Jo, det stämmer. Mm. Jag hade polisbevakning hemma. Mm. Och vi hade ju polis hela tiden närvarande, och det hade vi. Jag fick ju brev som inte var direkt vänliga, kan jag säga. Jag fick brev, kuvert med bajs i och sånt. Det tog jag, visade jag inte ens min hustru, för jag ville inte göra det. Hon vet om det nu, så att säga. Men så att när du frågar om det här, så är det klart att det var en mycket obehaglig känsla naturligtvis egentligen. Men på något sätt så det är lite den naturen. Jag måste gå på det jag håller på med. Så man trycker undan det, men det är klart. Hotbilden fanns det.
Och hur var det att leva under polisbevakning?
Ja, alltså det går nästan inte att beskriva när man är så upptagen av att prestera, att göra en grej, en målsättning, att få ett olympiskt spel till Stockholm. Så trycker man undan allt det här motstånd. Man måste göra det på något sätt. Man måste liksom ägna sig åt bara att vara positiv, få fram sina argument. Du får ju hela tiden motstånd och du får, på olika sätt, och du får taskig kritik och du kan få sådana här saker, va. Men jag tror att det ligger i själva processen där man kan inte ta på sig det där, för då tror jag man tappar kraft. Va?
Tänkte du någonsin att det här kanske är en person som har retat upp sig på mig och hakat upp sig fullständigt och nu har snedtänt att göra det här?
Nej, jag tror aldrig jag tänkte på det.
Varken Stenhammar eller bombmannen vilar på hanen. Den 26 augusti detonerar en mindre bomb på Gamla Ullevi i Göteborg. Byggnader skakar och ljudet hörs tydligt bland göteborgarna, trots att det är åskoväder. En 1 kilos bomb spränger ett hål vid spelargången på arenan. Ullevi är en av 4 viktiga anläggningar där OS 2004 är tänkt att utspela sig.
En grupp som kallar sig Vi som byggde Sverige tar på sig bombdådet. I ett brev hotar de dessutom Mats Hult, finansborgarrådet som fått så mycket uppmärksamhet i OS-kampanjen.
En av dem som tidigt får veta om dådet är Ashwini Kumar. IOK-delegat och på besök i Stockholm för att bekanta sig med staden bakom Stenhammars och de andras kampanj. Han säger att han som gammal polis litar på den svenska säkerheten. Men är det verkligen möjligt att han inte påverkas negativt i sin syn på Stockholm inför att han ska rösta?
Helgen efter är det finkampen på Stockholms stadion. Polisen mobiliserar. Det skulle kunna ske ett fruktansvärt dåd där människor skadas. Det får inte hända. Dels är det såklart fara för medborgarna. Dels ska OS inte äventyras. Det är bara en vecka kvar till IOK-presidenten Assam Aran ska presentera vem som får äran att arrangera spelen.
Assam Aran sa till mig alldeles innan, say, why do you think we should give the games to a country that doesn't want them? Nej, det kommer ändra sig. Det här, det är bara, det är några dagar kvar och så vi är på gång. Det är bara...
Det är den 4 september 1997, sent på kvällen. Olof Stenhammar sover i Lausanne. Om bara några timmar ska han och de andra i hans delegation få det besked de laddat för i flera år.
200 mil därifrån, på västra sidan av Lidingö till höger när man kommit över bron, tronar Millesgården. Skulptören Carl Milles magnifika hem som fungerar som museum. Från Stockholmssidan ser man de imponerande verken som står i skulpturparken. Ett kärt besök för både invånare och turister.
Men Carl Milles, död sedan 40 år tillbaka, har en speciell betydelse just för OS-kampanjen. Hans 10 meter höga skulptur Pegasus och människan är officiell symbol i loggan för Stockholms OS. Mitt på den öppna stenlagda innergården till museet står den.
Vid midnatt lösgör sig en figur ur skuggorna. En man som tagit sig in på området. Han har ryggsäck med ett 30x40 cm stort paket på sig. Och nu rör han sig fram emot Pegasus och människan, steg för steg.
När han är 6 meter från skulpturen rusar flera andra figurer fram mot mannen. De bryter ner honom och tar ryggsäcken. Det är poliser som har satts att specialbevaka statyn efter att tips har kommit in. Tips om en ny sprängning på Millesgården. Och nu har de gripit bombmannen som satt skräck i Stockholm.
Mannen är 26 år gammal och heter Mats Hintze. Och han är inte okänd för polisen. Hintze är nyliberal, närmast anarkist. Han har bland annat jobbat med svartklubben Tritnaha tillsammans med likasinnade i nätverket Frihetsfronten. Det handlar om party och politik och en avsky mot auktoriteterna i samhället. Hintze har polisutretts för olaga hot, rattfylla, olovlig körning, våldsamt motstånd, skadegörelse och olaga affischering.
1995 har Hintze startat raveklubben Docklands i Nacka öster om Stockholm. Den blir en symbol för teknosugna ungdomars nattliv. Danskulturen kopplas till ungdomars användande av droger som ecstasy och Docklands hårdbevakas av medierna. Till och med vänsterledaren Gudrun Schyman åker dit för att dansa med sin dotter. Efteråt från hård kritik.
Men polisen har också ögonen på Docklands. Lördagarnas klubbnätter hårdbevakas och drograssiorna är många. Efter en fest på Valborgsmässoafton 1997 får myndigheterna nog. Docklands stängs. Mats Hintzes ilska får då nytt bränsle. Bränsle som kulminerat i bombtillverkning. Så här berättar han själv under rättegången.
Det är så att polisen hade ju under sommaren blivit uthängd i massmedia som fullständigt inkompetent av massa olika skäl. Och då tänkte jag att då skulle jag bättra på polisens image. Just av att vara inkompetent. Och vad kunde vara bättre än att placera en sprängladdning på Pegasus-statyn som är OS-symbolen dagen innan OS-omröstningen i Lausanne i Schweiz. Det var ju perfekt.
I Hintzes ryggsäck finns en fullt fungerande sprängladdning av 4,2 kilo Dynamex.
Och han grips ju sent den 4:e, på natten alltså. Och jag väcks på morgonen av någon, jag kommer inte ihåg vem som ringde som berättade det här. Och vi hade ju en morgonsamling för vi skulle liksom gå igenom nu inför presentationen.
Plågoanden som kan ha försämrat Stockholms chanser att få OS är gripen. Olof Stenhammar skulle kunna vara lättad, men det är han inte.
Vad ska vi göra? Ska vi tala om det här? För vi visste rätt lite egentligen. De visste bara att han hade gripit den man hade misstänkt för det här. Det var inte någon hundraprocentigt man hade tagit. Det var många fram och tillbaka. Och jag var väl den som gjorde misstaget att jag tyckte vi skulle berätta det. Så vi tog upp det egentligen. Vi ville adressera det här med bomberna. Vi kan inte bara stå och säga, som alla vet om att det har smält, så måste man stå framför då 150 människor där och berätta det här. Och så kunde vi berätta att igår kväll hade polisen gripit honom.
Ja, Stenhammar går ut med de positiva nyheterna. Ett av argumenten mot Stockholms OS är ju undanröjt. Kanske kommer några fler av de 107 delegaterna att blidgas nu och rösta på Stockholm. Men som Stenhammar säger, det var ett misstag att berätta för alla om att Zintse.
Mottagningen blev ju sen, förstod vi mera så här, jaha, det var alltså riggad, det var bara fixat. Men att man då på natten före omröstningen i Lausanne och presentationen kommer ut på morgonen och säger, vi har tagit honom. Det verkade liksom lite desperat från vår sida, att det där är bara påhittat alltså. Så att jag tror, jag fortfarande är ett dilemma det, om vi skulle ha sagt det eller inte ha sagt det. Nu gjorde vi det. Jag ville att vi skulle ta fram, för det var sanningen. Därför att det finns ju olika kulturer, och det var ju tips som vi fick några gånger så här när den här bombmannen pågick och vi påminnes om den ungefär så här. Ja men ta någon. Ja men vi måste ta, nej, ta någon bara.
Det dagas i Lausanne och stämningen stiger. För nu är det dags för den hårdstyrda processen att rösta fram en OS-stad 2004.
Och sen är det ju så att omröstningar sker ju i omgångar. Man tar bort stad för stad. Och då, när man har tagit bort en stad, då blir ju de rösterna lediga så att säga, att rösta. Och där blev det så att Buenos Aires åkte ut först. Vilket innebär att de sydamerikanska rösterna var lediga.
Alla som vill, eller inte, känner nu till den svenske OS-bombaren.
Ja, jag hoppas. Men vi hade väl, jag hade de sista timmarna börjat tvilla lite grann. För att Aten gjorde väldigt bra jobb. Allting går ju i ett så att säga. Det är ju en otrolig, det är ljud, det är massor med människor. Och så skulle vi samlas då när IOK-ledamöterna hade haft sin omröstning. Och så skulle de komma ut och Samaran skulle stå där på scenen och meddela vem som har fått det hela. Och vi sitter första raden faktiskt. Och när in kommer då IOK-ledamöterna på scenen. Och då ser jag vår IOK-ledamot Gunilla Lindberg.
Lindberg, den enda svensken som redan vet hur det kommer att sluta.
Och jag ser på hennes ansiktsuttryck att vi har förlorat. Och jag vet, jag vet nu vet hon vad jag säger. Det gick åt skogen. Jag ser, hon var helt, liksom, hennes ansiktsuttryck visade att det har gått åt helvete. Så att då förstod vi.
The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens.
Det är klart att det inte hjälpt med opinionsläget, tror jag, legat oss i fatet trots allt lite grann, kanske smällarna lite på slutet också trots allt. Vi har inte kunnat jobba riktigt i fred, men Athena gjorde ett jättebra jobb.
Olof Stenhammar ger förlorarintervjuer. Han är så hes av alla möten de senaste dagarna att han för en gångs skull knappt kan prata. Och det är inte bara på honom som luften går ur. Hela Sverige är som en ballong som spricker. På stadion hemma i Stockholm, där man förberett sig för en stor folkfest som firande, blir det knäpptyst innan spridda svordomar hörs. Och så kommer mediereaktionerna. Sverige vågade tro på sig självt, men det nådde inte ända fram.
Alltså, man måste ju vara beredd att förlora. Och vi enda vi kände, tror jag, att vi har gjort så bra vi kunde. Jag tycker vi fick ganska fair behandling. Mats Olsson i Expressen och så här. Nej, jag tycker att man hade ändå uppfattat att vi hade gjort ett gott. Jag hade nog nästan förväntat att man skulle få mycket kritik och det när jag gjort ett dåligt jobb. Det fick vi inte.
Så här skriver Mats Olsson i Expressen OS-ansökan i Sverige kom aldrig från folket. Den kom som ett slags påbud uppifrån. Någon bestämde det åt oss. Det ska bli skönt att slippa de fåniga opinionsundersökningarna. Det ska bli skönt att se bombmannen i fängelse.
Men alla sörjer inte. I Aten jublar man såklart. Många år av kampanj har givit grekerna en seger.
Alltså att Aten trodde vi inte på till början med. Man ska komma att Aten var ju rätt irriterade över att man inte fick spelen 1996. Därför det var ju en 100-årsjubileum av de första olympiska spelen i Aten 1886. Men så fick Atlanten. Men nu gjorde faktiskt Aten en väldigt bra kampanj. Under en kvinnlig ledare som var väldigt duktig som gjorde det här.
Två år av vansinnigt arbete där familjen, företagen och djuren blivit lidande är över. Olof Stenhammar åker hem.
När vi kom hem efter att ha förlorat omröstningen i Lausanne så var totalt slutkörd. Alltså. Och det har jag aldrig varit tidigare. Vi kom hem, vi hade ju ändå, vi bor ju på en gård ute på Värmdö och vi hade under 4 månader 800 gäster på lunch och middagar. Under det för att de skulle få se att komma med båt och så vidare. Och när jag kom in hemma, det hade varit stängt i 5-6 dagar och det var lite unket eller vad jag säger. Och jag tänkte, jag måste ringa Anticimex och cyanväteröka hela stället så jag får bort det.
I eftertankens kranka blekhet då, varför fick Stockholm inte OS?
Vi fick lägga ner alldeles för mycket tid på hemmaopinionen. Sen var inte den svenska idrotten var inte överens. Riksidrottsförbundet och SOK och Stockholms stad var egentligen inte samspråkade. Det är klart att det här var ju den största förlusten jag liksom kanske hade gått igenom. Va? Men vi kom 4 av 11 städer så att, jag tror vi gjorde en väldigt bra kampanj. Så att det blev ingen depression. Va?
Mats Hintze och en medbrottsling ställs inför rätta i sal 17 i Stockholms tingsrätt. Medieuppbådet är enormt. Åklagaren jämför agerandet hos gärningsmännen med ren terrorism. De har haft 8,9 kilo Dynamex, sprängkapslar, timers och andra komponenter för sprängningar. Hintze hävdar att han inte tänkt att aptera bomben vid Millestatyn utan bara ställa väskan där, ringa kvällstidningarna och berätta så att polisen skulle göras till åtlöje.
Han har ett brett och pojkaktigt leende och så säger han: "Jag trodde inte att poliserna skulle vara så smarta. Inte i min vildaste fantasi." Ja, så refererar Expressen från rättegången.
Är det hatet mot myndigheter eller de olympiska spelen som fått Hintze att ta steget? I rätten säger han att han är emot att skattepengar används för satsningar som OS. Otroligt prestigeprojekt kallar han Olof Stenhammars dröm.
Mats Hintze döms för att ha förberett spränga på Millesgården, men också för stadionbomben och mordbranden på Lidingö tennishall. Hintze ska sitta 7 år i fängelse, beslutar tingsrätten. Förutom för mordbrand och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse straffas han för förolämpning, urkundsförfalskning och hot mot tjänsteman. I hovrätten kräver åklagaren hårdare straff, men tingsrättens dom står fast. Hintzes medbrottsling frias helt.
Men kvar står de andra dåden. De mot Ingvar Carlssons hem, Nynäshamns ishall, Djursholms och Saltsjöbadens tennishallar, Trollbäckens och Östermalms IP och dådet på Nya Ullevi i Göteborg. Ingen åtalas eller döms. Var det olika gärningsmän? Var det copycats som inspirerats av varandra? Hade händelserna med OS-satsningen att göra? Än idag vet vi inte.
Men en sak är klar. OS-dramat är över. Men inte riktigt. För inte heller Olof Stenhammar slipper ett rättsligt efterspel. Och det handlar just om den våta filt som ligger över OS-cirkusen. Mutorna.
Alltså, det var ju så här va, att vi, eftersom jag sen blev anklagad för mutor. I 2 år hade jag en åklagare efter mig som, och det var kanske 2 värsta åren i mitt liv. Det, därför att jag kunde nästan inte gå på restaurang och barnen fick höra det i skolan och sådana saker. Så att, och det var vidrigt helt enkelt. Va.
3 personer delges brottsmisstanke i mututredningen. En av dem är Olof Stenhammar. Uppemot 500 000 kronor har tagits ut från ett privat konto, växlats till 100-dollarsedlar och bytt händer nere i Lausanne. Men det väcks inget åtal.
Men vad är det som är så fascinerande med OS? som gör att folk nästan kan få det här i ögonen som när man är ut, när de är ute och letar guld eller något, ja, annat. Förstår du,
ja,
vad jag menar?
Det är en bra fråga och jag kan inte svara på den. Därför att jag har ju gripits av den basilen från 11 års ålder. Och jag inser, jag är ju inte dum så att säga, jag inser ju de förvecklingar som har varit genom åren. Jag tror att det har varit väldigt otillräckligt organiserat. Jag tror det har förekommit mycket skumma saker, mutor och sådana saker. Säkert. Jag känner mig rätt övertygad om nu att man har kommit underfund, kommit till rätta med det mesta där, det tror jag. Och har ganska bra koll på det hela. Och det skrevs ju då i svensk press naturligtvis att det är mutor och det är det ena med det andra. Det är uppgjort från början. Det var det inte. Vi hade inte en bid som var tillräckligt bra.
Mats Hintze får lämna fängelset efter 5 år. Han ger en intervju där han säger att han har lugnat ner sig. Efter det har han levt utanför offentligheten. 2020 fyller han 50 år.
Att han fortfarande finns på polisens radar som en usual suspect är något han själv vet om. När utrikesminister Anna Lind mördas 2003 och jakten på gärningsmannen är som intensivast ringer Hintze själv till polisen.
Jag är på kibbutz i Israel, så ingen idé att ni plockar in mig, säger han.
Olof Stenhammar är inte lika osynlig. Året efter OS-ansökan köper företaget han grundat, optionsmäklarna, hela Stockholms fondbörs. När Stenhammar lägger bud på den anrika Londonbörsen år 2000 blir uppmärksamheten massiv. Även om det inte blir något köp. 2008 säljs optionsmäklarna till amerikanska börsen Nasdaq.
2019 sökte Stockholm på nytt OS, vinterspelen 2026. Olof Stenhammar var med som senior advisor. Även den här gången blev det boom. Italienska Cortina vann istället. Vad tror han? Kommer en svensk stad att få arrangera OS någon gång i framtiden?
Ja, det tror jag. Vi måste helt enkelt ha ett konkurrenskraftigt ansökan. Kunden som ska välja, väljer det som man känner säkrast.
Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentärpodd från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. För Radio Play gör vi även poddarna Misslyckade makthavare, Misslyckade affärer och Misslyckade brott. Du kan kontakta oss med synpunkter till e-post jagvardar@bplus.se. När vi inte gör de här poddarna bedriver vi en specialistbyrå för kommersiellt innehåll som heter Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll.